Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hatta SC. It's time to get rebel! Ja, alltså, det här funderade jag på. Vi har ju pratat om det här mycket, Nahir Besaras nästa klubb, och vi sa väl att vi hoppades han skulle gå till allsvenskan och att det inte skulle bli en sejour i Förenade Arabemiraten, Dubai eller Turkiet. Och så går han till Dubai och en klubb som heter Hatta SC, och det var liksom inte färdighattat då för Nahir.
du blev så himla glad att den hette just Hatta SC också. Du såg ändlösa möjligheter.
Ja, det är nästan för bra för att vara sant. Vi ska säga det, jag har stor respekt för Nahir Besara och unna verkligen han ett fett kontrakt i Dubai. Jag skulle ha tagit det direkt också istället för att spela för kanske 100 000 i allsvenskan när han börjar närma sig 30, eller om man redan är 30. Men trist för oss som får förlora en profil från allsvenskan, för han har ju varit ruggigt bra i Örebro.
Samtidigt så var det skönt att känna, tycker jag i alla fall. Jag skrev en text i förra veckan här om att jag kände lite stress över att försäsongen drog igång i allsvenskan. Att sådär, i vanliga fall känns det som en milstolpe att man bara, yes, nu är det på gång, och så kan man börja nedräkningen lite grann. Men att i år, med tanke på då, va, hur klubbarna pratade och sådär, så var det att ja, men jag såg Jesper Jansson gjorde en intervju med Hammarbys egna kanaler där han pratade om att ja, men vi har förvisat all personal från Årsta och det är jätteavstånd och vi åker inte på träningsläger, och man bara, oh, inte till pandemisäsong liksom, för att den ändå var rätt trist som det var förra året. Och så känner de att det kanske inte är så normalt. Och sen så händer det ändå tre saker den här veckan som får dem att känna någon sorts normalitet. Och det är liksom att, man, att det är ändå samma gamla allsvenska, att samma saker alltid händer. Det ena är då att Nahir Besara flyttar till Dubai. Det andra är att Ahmed Yassin flyttar till Turkiet. Han är tillbaka i maj, det vet alla. Och det tredje är såklart då att alla klubbar beställer in sina träningsläger utom Östersund, som mer eller mindre bosätter sig i Spanien under våren. Ja. Och går tvärt emot allihopa och existerar ett helt eget universum. Så det är skönt att känna lite igenkänning i alla fall de här veckorna. Och sen då det nya då, att Norrköping håller i den här grejen med att det kommer en grej i veckan därifrån nästan, som, så att man slipper undra vad som pågår.
Ja, verkligen. Och om vi ska börja med Norrköping, och vi brukar börja
i Norrköping.
Ja, precis. Så fick ju, jag tror det var Christer Gustafsson på Norrköpings Tidningar, ett sms här från Peter Hunt efter att ha sökt honom, som sa att Hunt inte kommer att bli nominerad som av valberedningen som ordförande. Något mer ville Hunt inte säga om det. Men jag vet inte hur han kan veta det, om han har fått information från valberedningen redan först.
Eller
om man har tackat nej, eller om det är någon form av taktik det här. Märklig taktik i så fall, men Hunt fortsätter att skapa rubriker, och jag vet inte, det känns inte som sista ordet är sagt ändå, även fast det är så här. Men det
han
känns
har ju kommunicerat så himla liksom, mycket envägskommunikation från honom, alltså, ja, under den här vintern, när det har varit mycket som handlat om honom, att ja, det har ändå inte gått att ställa så mycket frågor, utan han skickade det där öppna brevet till oss och till massa andra tidningar där, ja, han svarade på de frågor han ville svara på. Och sen så kommer det här sms, det är liksom inte så mycket förklaringar till hur han tänker och sådär mer. Och sen, ja, samma sak lite grann när Anel konfronterade honom med det här med att Haksabanovic sa att han hade blivit kallad, att han var rökt och var en loser. Att ja, det är liksom inte så mycket, man får inte följa med in i hans huvud så mycket vad som händer här. Men ja, det verkar ju så då, som att det kanske blir nästa steg i Norrköpings vinter här, att Peter Hunt inte blir kvar i klubben.
Nej, det känns ju som att valberedningen kanske inte kan eller vågar inte nominera honom, för det skulle bli ramaskri bland fansen. De har ju startat ett uppror där också. Samtidigt så gäller det ju för dem att jobba fram en riktigt bra kandidat då, som kan ta över.
Så kommer, då vet du vem som kommer. Heter Punt kommer istället. Till lös mustasch.
Exakt. Ja, och lite så här Marbella brunbränd. Nej, men Peking kommer ju att hända väldigt mycket intressanta saker i, och det har ju redan hänt saker här. Palmason skrev vi om, den unga mittbacken som blev klar, samtidigt som Samuel Adegbenro är klar för IFK Norrköping. Ett spännande nyförvärv som var
Norges jag hört... Neymar. Det låter så jävla klyschigt.
Det var väl det. Det är väl alltid såna här. Det här har vi pratat om tidigare. Fick en intervju med honom här några dagar efter att han hade blivit presenterad. Och då var det ju alltid så att jag trodde ju först att det var Bonk Innocent, hans bästa polare, som hade skapat det här. Vad heter det? Steknamnet. Men det var ju såklart den nigerianska sajten. Ja, Super Soccer eller vad det heter. De gör ju alltid så där att det är Nigerias Neymar, eller det är alltid
Amo
liksom...
är väl Messi?
Ja, Crespo, här väl Al-Hassan Kamarana i AIK var väl Crespo, det var liksom, ja. Så att de har alltid smeknamn. Men i alla fall då så hörde jag att Norrköping knappt betalar någonting i övergångssumma för honom, utan istället så har de en ganska stor procent på vidareförsäljning då. Det kan man ju tycka var konstigt av Rosenborg, men det blev ju logiskt att de ville göra sig av med en ganska tung lönepost, eftersom de tog in Stefan Vecchia som bossman och ville ge han en ganska bra lön och en bra sign-on. Sen ska vi säga det också att Adegbenro gjorde det superbra när han kom till Rosenborg först från Viking, tror jag det var, och hade lekstuga med Ajax, såg till så att Rosenborg slog ut dem och kom in till Europa Leagues gruppspel. Sen har det gått mycket upp och ner. Han är ju en gudabenådad spelare när han är som bäst, enligt mina norska kollegor som jag har varit i kontakt med, men samtidigt har han ganska en ganska låg lägsta nivå och är skadad en del, så vi får väl se vart han tar vägen i Norrköping då.
Känns som en ganska ekonomiskt klok affär för Norrköping.
Ja, men det finns en låg risk,
att det finns en stor uppsida liksom på det hela, om det funkar.
Verkligen. Och samtidigt då så gick ju Stefano Vecchia till Rosenborg. Och där får man ju säga att jag kommer ihåg att jag skrev att Rosenborg hade erbjudit honom ett kontraktsförslag. Det var i slutet av december, eller slutet av november. Och då kändes det inte alls aktuellt med Rosenborg. Sen har det ju... Men det är ju en tuff marknad. Sen har det varit Lecce som har varit på, som har tackat nej till, Toulouse som har tackat nej till. Och sen så, ja, det här varit blev ju sågat av väldigt många då. För man tyckte att de skulle gå till Malmö eller Djurgården istället som var på. Men jag tycker det är ett ganska klokt val. Man ska tänka, han är ju bossman va? Och om han skulle gå utomlands så är det ju många i de här klubbar i de här tiderna som säkert kan chansa med att ta en sån spelare. Och då liksom inte ha att han har fullt förtroende från tränaren.
Om man ingen plan för honom.
Nej, precis. Ingen plan, utan han skulle gå till kanske en i Holland där de kan chansa. Han skulle kunna gå till ett topplag i Serie B, bottenlag i Serie A, där det är liksom stor rullians bland spelarna och sådär. Så jag tycker ändå han gör ett extremt klokt val. Han går till Rosenborg som om man tittar på deras spelartrupp så gör ju de en rejäl satsning. De har värvat hem Skjellbredd, de har värvat hem Marcus Henriksen, de har Adam Andersson och Jonas Augustin.
De har värvat hela Nordic Skystall.
Liksom. Ja, precis. Och så, vad heter det? Det roliga är att Vecchia har ju haft Nordic Skystall, han var typ 16-17, bytte agent för typ i somras och sen så går han till Rosenborg. Lite roligt. men i alla fall så, de har ju en klar plan för honom. Han kommer få spela, liksom stort förtroende. Åge Hareide vet precis hur han ska användas. Och sen liksom kan han få en ganska bra lön, bra sign-on. Och sen kan han liksom försöka studsa vidare där. Så jag tycker han är ju helt rätt.
Jag tycker också det låter som ett sunt val. Just med tanke på, som du säger, om man tittar på hur marknaden ser ut. Att det är rätt lätt att hamna i att man blir... Alltså så som man har tänkt tidigare, att belgiska klubbar har betraktat svenska spelare som bra chansningar. De betalar för svenska klubbar ganska mycket pengar för dem. Men för dem från belgiska klubbarna har inte varit lika mycket pengar. Och då spelar... Det är inte så viktigt. Det räcker med att en av fem spelare slår bra ut och blir en bra försäljning för dem när de värvar från olika länder. Och lite så kan man tänka sig att många av de här mellanligorna i Europa resonerar nu. Alltså, nu vet jag inte om franska ligan är en mellanliga, men mellan klubbar i mittenskiktet där, att de har en del pengar att spendera och de räcker till svenska spelare, och det gör inte så mycket om det inte blir något liksom, i alla fall. Och då kan man lätt hamna sådär lite avsides, tror jag. Så att jag tycker också det är storsatsande, men Rosenborg med skandinaviska mått med att det fortfarande är en väldigt stor klubb.
Och det ska man komma ihåg, de går ju ofta, spelar ju ganska bra i Europa League i alla fall. Och jag menar, det räcker ju med typ några bra matcher där för veckan för att han ska liksom komma på större klubbars radar om man gör det bra i ligan. Så att,
och som du säger där, de här andra spelarna, Henriksen till exempel och Persilien Skjelbred också, är ju spelare som verkligen skänker tyngd i det där laget på något sätt. Att, så, truppmässigt så skulle de ju stå sig jättehögt i allsvenskan bland de absolut bästa lagen.
Så att det... Sen känns det ju som att de är ganska stor favoriter till att vinna ligan nu också. När jag tror inte Bodø Glimt kan göra lika bra. De har blivit lite uppköpta också. Så att,
det är svårt att repetera årets vansinniga säsong kanske.
Ja, det känns
Vi får se. Du, det här veckan var ju en övergång som du avslöjade den här veckan. En av
många. Det var ju mest jobbig, kändes det som.
Vad sa du?
Ja, under helgen. Det var väl inte veckan. Det var väl helgen som var en jävla, jäkla stor jobbhelg, känns det som.
Ja, du hade, även med dina mått, med ett ovanligt många nyheter. Vi kan ju traska igenom några av dem. Ahmed Yassin då, som också flyttar liknande Besara då, söderut, Dennis sin vana trogen. Det är som fåglar på vintern. Liksom. De bara, varje vinter så flaxar de söderut, så kommer de tillbaka när det blir varmt.
Ja.
Häcken blir av med honom.
Ja, precis. De köpte, jag tror inte de får speciellt mycket för han, kanske 1 miljon max. Men han vill väl, ja, jag kan tänka mig att han får en hyfsad lön och komma utomlands igen är väl, ja, rätt bra för Yassin. Sen får man se om man är tillbaka här. Det kan ju vara lite så med turkiska klubbar, men det är klart att i de här tiderna så tackar man nog inte nej till ett utlandsäventyr.
Men Elfsborg var det som vann dragkampen om Kassem,
ja.
Som har varit en av de mer eftertraktade junisarna i Sverige den här vintern. Berätta lite om den.
Ja, men där var ju alla i princip klubbar på västkusten på. men Elfsborg och Göteborg var det stod mest om i slutet, tror jag. Norrköping var även på, Häcken även var det på att kolla på honom. Han har ju varit en sådär i Motala, har han gjort extremt bra. Är ju bara 17 år. Och jag tror att det som avgjorde, eller jag vet att det som avgjorde till Elfsborgs fördel var ju att de värvade Motalas tränare som assisterande till Jimmy Thelin.
Just det.
Och det, han kommer ju att, han var, låg väl på där och visste ju hur han skulle kunna förädla Kassem. Så att det är klart att det är ju en fjäder i hatten för Elfsborgs satsning att kunna ro hem honom. Och jag tror att han kommer bli en av de mest spännande spelarna i Allsvenskan. Kanske inte redan nästa år då, eller kommande säsong. Men vi får nog ge han ett tag till. Men det ska bli mycket spännande att följa honom.
Ja, men förutom Kassem, jag menar den spelare som man har hört mycket om att många lag har ryckt i här under vintern, så en övergång som gick lite under radarn kanske var ju när Varberg vann dragkampen och han är bara 15. Montader Majed som kom från öster till Varberg, och som, när man tittar på vad de sa när han kom dit, så är Joakim Persson inne på att han eventuellt ska integreras i A-laget redan i år, och att de tänker sig att om det går bra för honom så har han alla möjligheter att få speltid i Allsvenskan.
Ja.
Och det var också en sån spelare som jättemånga klubbar drog i, vad jag har förstått som. Men ja, det är lite intressant att de väljer Varberg och Elfsborg och inte, att de största klubbarna i Sverige snappar inte upp de här spelarna per automatik riktigt. Det har väl att göra med att de förstår väl att de får mer speltid, bättre möjligheter till speltid i de här. Kanske inte Varberg och Elfsborg befinner sig på exakt samma våglängd, men jag tyckte båda de här övergångarna var intressant eftersom det var spelare som var så himla eftertraktade.
Ja, precis.
Vidare då, du hade fler grejer. Gustav Svensson flyttar fortfarande inte hem till Blåvitt, utan han har känt att han har mer att ge utomlands.
Ja, så här är det ju. Gustav Svensson har ju, som jag har förstått det, skrivit på för Guangzhou, eller i alla fall muntligt överens. Nu har han åkt hem till, han kommer lämna Seattle och de har skrivit ut sig från USA. Han har åkt hem till Göteborg nu och går och väntar på visum. Och sen är det väl bara frågan när han kan flytta till Kina, när han får visum. Och det är väl lite ansträngt i de här tiderna att få visum till Kina. Men får han det så åker han ju över direkt i alla fall. Sen allt är ju inte helt påskrivet än, och man ska väl inte ropa hej än där. Men han är muntligt överens med dem och går och väntar på visum, så det borde ju bli en done deal ganska snart. Det man kan säga är väl att han, jag vet inte om du var med då, men kommer ihåg när det var mixad zoom med landslaget förra året, då var han ju ute och pratade om hemvändare och att han var lite besviken, om det var till och med 2 år sedan, han var lite besviken på Göteborg. Lät det som mellan raderna att de inte hade hört av sig och legat på, så han skrev på ett nytt kontrakt med Seattle istället.
Ja, och så där har det varit flera gånger. Alltså, ja, precis. Han har ju uttryckt sig lite skeptiskt till hur klubben sköts generellt, ja. Va? Och inte bara med hänsyn till sin egen situation, utan sådär att ja, det ska väl kanske vara bättre ställt i Blåvitt för att det skulle vara aktuellt för honom.
Ja, men sen är det, om du kollar på centrala mittfältet, så har de August Erlingmark, de har Alhassan Yusuf som inte verkar komma iväg, de har Jakob Johansson, de har Pontus Wernbloom som också kan spela där, och och Sebastian Eriksson som också kan spela där. Det är ju fem spelare som på samma position. Däremot nu så, som jag fattar så kan Göteborg kan inte ta hem mer hemvändare som är 33 plus om de inte kan tjäna några pengar på. Framförallt om Marcus Berg ska hem till sommaren också.
Nej. Nej, men precis, den truppen, den kvoten kanske är fylld där snart. Nej. Nu. Men det är lite oväntat ändå, om man hade fått gissa på några av de här spelarna som faktiskt skulle landa in där, så hade man kanske satt Gustav Svensson ganska högt upp på den listan. Kanske verkligen. Före Berg och Oskar Wendt till exempel. Wendt, ja. Som det också spekulerar sig att han hela tiden är på väg tillbaka.
Ja.
Och som ju lämnar väl allt av allt att de här Gladbach efter
säsongen. Om nu inte Håkan Mild som ny klubbdirektör kuppar in Gustav Svensson i laget. Gustav Svensson, ja, får ingen visum och sen så erbjuder Mild honom ett jättekontrakt.
Vi återkommer till den senaste händelseutvecklingen där alldeles strax.
Exakt.
En annan övergång som du var först med den här veckan då, som är inte klar men som verkar finnas, som verkar ha ben för att anledningen en anglicism då, är ju Jack Lane till Djurgården. Och innan du berättar vad bakgrunden till det, så måste jag säga att det är förbluffande att se honom koppla samman med flera allsvenska klubbar. Jag förstår inte riktigt. Allt man har sett av honom i AIK och Örebro är ju en spelare som inte är redo för allsvenskan.
Nej, men jag håller med. Men det som är sjuka är att om du tittar på honom, var han nyss fylld av 19 år.
Ja, men det är inget, inte fel. Alltså, det är inte fel av honom att han inte är redo för allsvenskan. Det är fullt naturligt. Han är bara inte redo.
Nej, men jag menar, han kanske har utvecklats där nere i Frankrike ett tag och mognat lite grann. Och sen tror jag att Djurgården lockas av att få igång Jack Lane. Tänk vilket finger, en långfinger det skulle vara till AIK till exempel, att de fick inte igång han, så fick Djurgården igång han. Däremot så är ingenting klart, utan de har ju börjat snacka med Amiens om... att om de ska ta honom. Sen är det väl som ett lån som är mest aktuellt, som jag har förstått det, på ett år över hela säsongen. Och jag tror att jag vet inte om nu Djurgården lånar in Alexander Vasiutin, så får vi se vad som händer där. Men om jag får tippa så tror jag att Djurgården kan faktiskt ta Lane ändå, men det kan nog dröja några veckor innan de bestämmer sig helt.
De behöver väl en forward till.
Ja,
kanske.
Precis. Men, och sen kommer den här från Jamaica också. Det är väl väldigt... de har en ung diamant på väg in från Jamaica. Och det är väl, där är väl det osäkert om det blir... Det är väl också problem med visum och eller arbetstillstånd och sånt där också i de här tiderna. Så att, det är mycket som hänger i luften, tror jag, hos Djurgården fortfarande. Och planen är väl att Alexander Vasiutin, målvakten, kommer att ansluta till Djurgården efter att Zenit är klar med sitt träningsläger i Dubai, så jag tror att han åker direkt från Dubai till Stockholm.
Mm. Det var ju...
vi ska säga Besard Sabovic också till Molfehervar i Ungern. Gamla Videoton FC, dit Martin Mutumba och Bojan Djordjic gick 2010. Han är där nere nu och gör klart sista detaljerna. Han lär presentera
också
snart,
aktuell för Rosenborg, en kortis där.
Ja, han lär göra klart de sista detaljerna snart.
Mm. Tungt tapp för Mjällby, som faktiskt fick ut mycket av honom i år efter att han inte hade rosat marknaden.
Ja, får väl en liten slant, men när jag pratade med Hasse Larsson så sa han att de har hoppats att få mer för honom, men han har bara ett år kvar på kontraktet och att förlänga var väl inte aktuellt direkt.
Det blir ett väldigt nytt Mjällby då i år.
Ja, får man lugnt
säga. Vår kollega Anel Avdic har haft ett par nyheter den här veckan också. Dels så avslöjade han att Fredrik Ulvestad går till Kina och får ganska bra betalt för det. Och han avslöjade även att Henok Goitom förlänger med AIK ett år till, ett plus ett plus ett plus ett plus ett hela tiden i Goitoms fall. Men nu blir han i alla fall kvar i år också där.
Ja, det här måste vara sista året, va, känns det så.
Ja, det...
Sen blir han väl assisterande.
Han sa ju här nu i en intervju som jag tror att han gjorde också, att det var väldigt nära att han inte ville fortsätta, och så som det kändes förra sommaren. Och jag minns, jag var där och intervjuade honom då på Karlberg, att det var en rätt sliten Henok Goitom som ändå liksom stapplade sig igenom match efter match där och fortsätter att vara AIKs enda pålitliga målskytt år efter år egentligen. De behöver ju ersätta hans målskytte någon gång, kanske innan han slutar då. Men Anel har ju haft en stridström av nyheter där också. Det var ju även han som hade då nyheter om Haksabanovic till Red Bull-koncernen och den här då numera berömda intervjun när Haksabanovic berättade att han hade kallats för loser och att var rökt av Peter Hunt. Men och så ni som lägger mest tid på nyheter och så vidare har ju speciella tider så här års. Det är ju liksom en peak egentligen, fast vi är helt off-season. För oss kursörer som håller på med olika fånerier, så är det ju oftast mer intensivt nyhetsarbete när det ska
matcherna är igång.
Matcherna som är igång, ja. Men vi har ju paketerat lite av vår journalistik på ett annat sätt på Sportexpressen på slutet här. Vi har ju som många andra medier i en sorts förändringsperiod. Och den här veckan så introducerade vi ett nytt grepp där du och Johan Svensson, även kallad Madhawk, en av våra hockeyreportrar då,
ja.
Tisslar och tasslar om hur saker har gått till bakom kulisserna. Eller hur ska man beskriva det?
Ja, exakt. Det är väl lite mervärde från silly season bakom kulisserna, vad som händer. Det kan vara allt från, ja, vad kan det vara? Som jag skrev om idag, Norlings AIKs gentleman's agreement och hemliga klausul med Norling, att han inte får värva spelare därifrån. Det kan vara lite grann hur man jobbar, hur man får tag på nyheter. Det kan vara allt från vad som sägs i omklädningsrum till dealer som sprack. Och allt sånt där. Så att om man vill ha det mervärdet så går man in och skaffar Expressen Premium. Och det här kommer ju återkomma varje vecka också. Så att jag tror att det är, ger ett mervärde till både alla fotbolls- och hockeyintresserade. Det blev ju en bra drag kring det där. Det var många som skaffade abonnemang här igår när det kom ut. Så att vi hoppas att det ska ge effekt.
Rent generellt så här så kan man väl lägga till en grej där då, det är att jag såg att att vi lägger saker bakom premium är ju, blir ju naturligt med tanke på hur medievärlden utvecklar sig egentligen. Det är väldigt många som medieaktörer som gör det, som tar betalt för viss typ av innehåll i alla fall. Och vi, det är ju inte så att allt på Expressen är låst, utan tvärtom, mycket, det mesta är fortfarande gratis, men mer grejer och framförallt en viss typ av journalistik hamnar bakom betalvägg. Och det är klart att den där diskussionen då föder att hur många abonnemang kan man egentligen som konsument betala för med Netflix och Spotify och tidningar och så vidare. Och det kommer ju visa sig allt eftersom. Det blir någon sorts darwinism där de som gör tillräckligt bra grejer får snurr på sina affärer. Jag tänkte på en grej där. Du och jag avslöjade tillsammans att Hammarby snor eller värvar Josafat Mendes från AIK här i början på veckan.
Precis.
Också, förra veckan. En 17-åring som har, eller han är kanske 18 nu, som har gjorde rätt mycket mål för AIKs P19-lag förra året och som har spelat en del U-landskamper för. Och då hade vi i alla fall rubriken att jättetalangen lämnar AIK för Hammarby på sajt. Och det upprörde såklart AIK-are som menade att han var absolut ingen jättetalang. Vad är då Paulus Abraham? Menar ungefär så lät det. Men i de frågorna där så såg jag att en del supportrar diskuterade fram och tillbaka varför vi hade valt ordvalet jättetalanger och sådär, och att ja, men det var för att dra klick. Och den där, vi har varit inne på det ganska många gånger här, men att den där valutan är liksom i stark förändring. Och när man pratar då, vi var inne på det för några veckor sedan när Sportbladet presenterade räckvidd och olika grejer så här med då hur många de nådde med sin nyhet, att väldigt mycket fokus på den typen av journalistik vi gör nu ligger på lästid och engagemang och att bygga förtroende snarare. Så att jag tror att man ska, det är klart att det har satt sig hos läsare och konsumenter av medier att tidningarna jagar klick, men den världen är inte riktigt där längre. Och jag tror även om man tittar på rubriker generellt så där, så det är inte lika mycket mörkande av vem som är på väg var eller var man går någonstans, utan det som ska attrahera läsning nu är snarare då journalistikens kvalitet kanske vissa gånger, att den är nyhetsledande eller fördjupande eller sådär på något sätt, snarare än att man försöker hemlighålla information och locka till klick. För att kort lästid på grejer, det har vi börjat nedvärdera lite mer kanske.
Bäst var ju det där när jag tog till mig lite av kritiken och inte skrev jättetalang på Ahmed Qasem. Det var någon som hånade mig för att vi bara kallar Stockholmsklubbarnas talanger för jättetalanger. Och men när det kommer till Elfsborg och Göteborg, då blir det inga, då är det bara vanliga spelare. Så att det är svårt då.
En av de bästa frågorna jag fick den här veckan var någon som frågade om det gjorde ont hos Stockholms media att det bara var lag utanför Stockholm som gick ut i Europa. Hur mycket retade Stockholms media att det är ett lag som fixar Europamatcher i gruppspel för att ni inte får följa med något lag? Nej, vi sitter här hemma och svär.
Jag är Norrlands media. Det är det ingen har fattat än.
Du, maktkampen i Blåvitt då? Ska vi ta den? Eller vad vi nu ska kalla den? Är det GP som har uppgifter idag på morgonen här på tisdagen?
Ja, men det är bekräftat redan.
Det är bekräftat nu? Okay.
Ja, precis. Och det var ju Radiosporten av alla som avslöjade att Håkan Mild, deras före medarbetare, skulle bli ny klubbdirektör i IFK Göteborg. Jag vet inte om det är en maktkamp, men det jag har hört är väl att sponsorerna inte har varit nöjda, att det har varit rejäla påtryckningar därifrån hur det har skötts vissa saker. Och att Max Markusson, som Vulkan och Junelid avslöjade idag, får tvingas bort. De säger att det är gemensamt beslut, men att han har tvingats bort och att Håkan Mild kommer in. Spontant så tycker väl jag tycker Max Markusson har varit ganska bra. Sen har ju resultaten inte gått som det var, och det här, jag vet inte, det har ju varit lite stökigt i föreningen, får man säga. Och att men det man utan att dissa Max Markusson för mycket, som jag tycker har varit rätt bra, i alla fall har att göra med och sådär, så får man säga att Håkan Mild är väl en rekrytering som känns som klockren i det här läget. Men han har erfarenhet från Göteborg tidigare, han kan svensk fotboll utan och innan. Han har dessutom rätt stor erfarenhet från näringslivet, driver ju olika företag. Bland annat så driver han ett glassföretag, va, tror jag. Så att men det känns som att Blåvitt satsar på ett bra och tryggt kort. Jag tror att han med sina kontakter framförallt kan göra väldigt mycket nytta och i klubben och styra upp en del saker som inte har fungerat nu.
Jag tycker ju att det här känns som att de, för det första så tycker jag att det låter illavarslande om det är så att det är sponsorer framförallt som styr riktningen för deras strategiska utveckling.
Jag tror inte bara det, men de har varit
ja, men om det spelar en för stor roll på något sätt här. Att de, för att jag menar, deras analysförmåga av vad som är bäst för Blåvitt på kort och lång sikt är ju inte, jag menar, den kanske inte är den bästa, även om det säkert finns människor som förstår saker och ting där också. Men oavsett då, så tycker jag att det här känns hastigt och hafsigt, och att det är enormt stora förändringar igen i Blåvitt på kort tid här. Efter att de gjorde det här omtaget som de gjorde när Mats Gren försvann och satte en ny organisation och började jobba långsiktigt och så vidare. Och att, jag menar, det fanns ju, resultaten är ju på planen är ju såklart att där kan man ju inte ifrågasätta att saker och ting gick för dåligt under Pajas Bagge, framförallt under den här säsongen. Men jag menar, generellt, jämför med retoriken och kommunikationen från Blåvitt under Markusson, så de har i alla fall börjat prata vuxet igen, tycker jag, under honom. Och det låter, man förstår vad de menar. Han har på ett transparent sätt gång efter gång kunnat redogöra för hur de tänker, vilken logik som ligger bakom olika beslut, vad de vill vara nu och sen och sådär. Och jag tycker han har varit en bra röst, ett bra ansikte för ett Blåvitt som liksom börjar gå och ta på allvar mer igen, med tanke på att det har varit cirkus i flera år där. Och jag tycker det känns förhastat, och att skulden hamnar lite på fel bord här kanske då, om han ryker nu på grund av något sånt. Men det är inte sagt att Mild kommer göra ett sämre jobb, men jag bara menar att han har varit en uppstyrande faktor i Blåvitt, tycker jag, Markusson. Och jag härleder mycket av tydligheten i deras arbete sedan han kom in till honom.
Du är inte på samma våglägg som John Allbåge, som gick ut och sa att det här är den bästa värvning klubben har gjort sedan jag vet inte när.
Vi hade lite olika syn på det. De rekryterade även in en ung assistent här från förbundet, William Strömberg, som har jobbat i Djurgården tidigare. Och en ung värmning, en ung tränare, som jag har hört ganska mycket gott om från de som har jobbat med honom. Men ett rätt och ett fel då, säger vi den här veckan.
De hade ju John Wall och Martin Foyston på intervju också, men jag tror att de ville ha någon som inte bara var just analysgrej, utan de ville ha någon som även var liksom assisterande tränare och strategiskt jobbade framåt, och då föll väl valet på honom. Som
även jobbat i Linköping i damallsvenskan.
Ja.
Ska vi gå vidare?
Frågelådan. Ba-ra-ba-ba-bao. Frågelådan. Frågelådan.
Och vi går hela vägen till frågelådan den här gången.
Härligt.
Och börjar med den viktigaste frågan som Mr. Abassi har ställt. Inte sin vana trogen, han brukar ställa de minst viktiga frågorna. Men vad tror ni Peter Hund tycker om pulkaåkningen på Skogskyrkogården? Resonera gärna i någon minut.
Jag kan säga, jag har inte hängt med så mycket där, men jag har förstått att många är upprörda. Men sen så såg jag Niklas Strömstedt var ute och veva mot någon som totalsågade honom också, för han tyckte att det inte gjorde så mycket att de åkte pulka där, så att det känns som en extremt känslig debatt som inte kanske är så viktig ändå. Det har väl åkt pulka där hur mycket som helst.
Men med tanke på alla andra ämnen man skulle kunna ägna tid åt att debattera just nu.
Ja,
så
känns ju pulkåkningen.
Dock var det ju kul med de här inslagen på SVT när de var där och intervjuade föräldrar, som när pappan framförallt, såg du det? Som när de bara, ni åker pulka på gravar här, hur känns det? Och då så sa han, men vi har pratat om det här, att det är jätteviktigt att om vi åker förbi någon som man ser står och sörjer, då gäller det att visa ömsesidig respekt.
Men fy fan. Vad de menar, skulle menas de åkte här, skulle de nicka liksom mot dem då, eller vad menar de skulle göra? Herregud.
Eller ropa i förbifarten. Pray for your thought.
Ja. Boom. Ja, herregud. Vilket.
Ja, ja, det var... ja, där fick du din minut om det i alla fall.
Ja, precis.
Abassi. Vad har vi då? Finns det ömsesidigt blå linjen i exil? Frågar. Fanns det ömsesidigt intresse från Tihi och AIK att han skulle gå till Norrköping?
Ja, precis. Det var ju där jag skrev i Sillrummet, premium för alla som vill ha bakom kulisserna på Allsvenskan. Där var det nog så att det var Tihi som själv kanske inte så, alltså han har ju blivit kommit i kläm där får man säga nu efter att Sotte och Per Karlsson är första valet. Nu är de även på väg och värva Haliti från J Söder. Då kan man tänka sig att han kommer ännu ett snäpp ner. Så att han sökte väl sig bort kanske är fel, men han kollade väl alternativ och då var Norrköping intresserad. Jag tror inte AIK var så jättesugen på att släppa honom. Nej. Men det gick ju inte på grund av det här gentleman's agreement att Norling inte, när de skrev liksom, när Norling köpte ut Norling så var det liksom ett avtal att han inte fick värva från AIK inom en viss tid. Så att vi får se vad som händer där. Men för Tihis utveckling borde ju bli en utlåning eller en flytt. Nu tog ju Norrköping den här Palmason. Så att,
just det.
Jag tror att den är ganska död ändå den här gången.
Isak, hur tror ni att intresset för Allsvenskan påverkats av pandemin? Positivt, negativt eller oförändrat? Märker ni skillnad i hur många som läser och lyssnar på det ni publicerade i Expressen? Ja, man märkte ju en del skillnad i höstas framförallt, tror jag. Serien dog sista månaderna och det var väldigt lågt intresse för allt som hände. Även om det var liksom kontroverser på planen och utanför. Så jag vet inte om vi såg så himla mycket på våra lyssnarsiffror. Ni är ju tyvärr för er del ganska lojala många gånger. Men däremot så när det gäller läsningen så kunde man märka ett mättat intresse kanske, eller ett måttligt intresse för hur saker och ting var. Jag gissar ju att om det kommer igång utan publik i år och alla känner att det är mer av samma vara så kan det bli så lite grann ett tag. Men jag är inte så jätteorolig på sikt för intresse för Allsvenskan, att liksom att det här blir någon permanent skada på det, utan jag tror snarare att det var temporärt kanske. Det finns ju de som menar att det är en vana att gå på fotboll, att om den bryts så kan det brytas för alltid, och det kanske ligger någonting i det, men jag är inte riktigt säker på det själv.
Jag hade någon här direkt. Sebastian Göransson, kan ni bekräfta eller dementera att MFF förhandlar med Atalanta om Anel Ahmedhodžić? Det har ju Josef Ladan, vår kollega, avslöjat. Det var väl 2 veckor sedan han avslöjat att Atalanta var intresserad och beredd att lägga ett bud.
Ja,
så att
det ligger ju någonting i det.
Där får vi se vad som händer. Ja, precis. Vilken tränare närmast Bayern om Bilmo ryker? Låg det någon sanning i Ståle-ryktet? Nej, det tror jag absolut inte. Ståle skulle vara intresserad av att ta Hammarby när han har varit i FCK. Däremot så tror jag att Jens Gustafsson ligger bra till om nu Bayern sparkar Bilbo. Det är ju inte alls säkert.
MFF Stats frågar vidare om Malmö FF här då. Väldigt tyst om MFF för tillfället. Vad händer med AC, Anel och Bengtsson? Kommer det komma någon anfallare i vinter? Vi har ju varit inne på vad som hände med Anel Ahmedhodžić.
Ja, anfallare tror jag jag vet att Malmö letar efter ljus och lykta med en anfallare, men de vill hitta rätt, och hitta dem rätt så de är beredda att lägga bra mycket pengar på den.
Det här envisa Viktor Gyökeres ryktet dog ju då i veckan här, där han gick på lån till Coventry istället för att vara kvar där han var innan i Sponsi, va? Tror jag.
Han vill ju vara utomlands ett bra tag till, som man fattar det. Däremot kan man tänka sig att om han inte lyckas här nu i Coventry, så tror jag att han kan överväga åt till Malmö i sommar, och då kanske Malmö avvaktar, men jag vet att de vill ha in en forward rätt snart.
Oliver, diskutera Degerfors denna vecka. Spännande nyförvärv, men inga stjärnor direkt. Hur tror ni det kommer gå? Jag tycker Degerfors har gjort det smart. Alltså. Och dessutom tycker jag att de har varit tidiga på bollen här. Alltså deras rekrytering har varit... precis och snabb, så att de har ju liksom redan en ganska mycket, dels ersättare till bland annat Ortmark då på plats här i Maripo, men resten av spelarna har plockat in också, Abraham och de här, det känns som att de vet vad de visste på förhand vad de skulle gå efter. De kändes förberedda, tycker jag, på det här avancemanget, och att de inte värvar stjärnor är ju ofta ett sundhetstecken, därför att det betyder ofta att man ska bygga om spelet lite grann. Nu tycker jag snarare att de har hittat spelare som jag i alla fall rent teoretiskt kan placera in i det de håller på med, så att jag tror det kommer gå, jag tror Degerfors kommer, alltså, man vet ju aldrig hur det faller ut och resultat och så, men de kommer göra en bra säsong, tror jag, spelmässigt i alla fall. Och ge sig själva en bra chans. kommer säkert komma sist på 2 poäng bara för att jag säger så nu. Men ja, ja, min bild är att Degerfors agerar helt rätt här.
En riktigt rolig som vi glömde ta upp i samband med vecka från Daniel Stare. Har Disco reggat fejkkonto på Tinder, Jack, på heta sillenyheter än? Då var det ju så att jag skrev att Stefano Vecchia var i princip klar för Rosenborg, att de hoppades presentera honom ganska snart för någon dag sedan. Och sen i förrgår när han var på väg dit så var det någon norsk tjej som var inne på Tinder, och då kom, vad heter, i Trondheim, och då kom Stefano Vecchias bild upp. Och då gick hon ut på Twitter och sa: du måste väl det vara en dumb deal när han fick med Rosenborg, när hon fick upp det där från Trondheim. Så det var en rätt rolig story alltså.
Ja, inte lätt.
Och det är klart. Och sen, lätt att gå under radarn. Sen presenterades han ju officiellt dagen efter. Så det var ju... Nej, det var en riktigt skön story. Jag tror VG gjorde ju en grej på det i deras tv-program om att man kan avslöja övergången på Tinder. Men jag håller mig till
Badoo.
Vanligt Jag håller mig till vanligt hederligt journalistiskt arbete. Det har funkat hittills.
Vägrar att förändras med tiderna. Vi hade en annan bra fråga här. Björn Paulsen till Bayern eller till MFF? Det skrivs en hel del om honom.
Ja, det tror jag inte. Jag tror han går till Sønderjyske. Jag tror inte Bayern kan ta in honom. Supporterna har gjort en Swish-kampanj. Det ska vara där som kanske förändrar det. Men jag tror att Bayern, om du tittar på deras trupp, de har 6 spelare över 30 och de har 12 spelare över 27 redan. Ska de ta in Paulsen 29 då? Det är svårt att se det. De pratar ju hela tiden om den här åldersstrukturen och allting, så jag tror att när man tog in Jon Gudny Fjordesson från Norrköping så...
Det känns som att det blir kaka på kaka. Jag tror
precis. Och sen om du liksom, han är ju den där ledaren som de har tänkt vara liksom, och är ju han är också vänsterfotad mittback, det är väl där de har sökt, och det liksom, det växer inte på trän bra sådana.
Just det. Alfred Nord undrar vad som hände med Sivert Nilsen till Brann. Det har varit tyst ett tag.
De förhandlar väl där senare. Han vill väl hem till Norge, men jag vet inte. Älvsborg är väl inte jättesugen på att släppa
känslan
honom.
Känslan är ändå att de kommer säkert hitta någonting där. För om han vill dit och det skiljer inte jättemycket pengar ändå, tror jag. Att det kan bli så. Och det är ju en dansk spelare, va? Römer heter han, tror jag. Ja, det skrev han, Alfred, här också.
Exakt. Nu har vi Fillemannen 80. När ska Disco bestämma sig för hur han ska uttala Peter Hunts efternamn? Ibland är det svenskringande, ibland amerikanskt.
Helen Hunt, Peter Hunt.
Peter Hunt heter han väl. Och sen så, om man har hängt med, så är det väl Uwe Rössler som jag haft störst problem med.
Uwe.
Det är tur att han är i Tyskland nu.
Jag avslutar med en fråga som tar sig lite utanför landets gränser idag. De här Solskär-frågorna som alltid kommer varje gång United
har min favorittränare fick jag. Nej, men det är för övrigt min favorittränare.
Ja, jag såg att du skrev det här. Nej, men det är ju så. Det har ju varit ganska tyst i 2 år. Och nu ledde de ju Premier League. Nu kommer City gå om och ta tillbaka serieledningen här efter att ha kraschat ut i Champions League och gjort 2 ganska mediokra säsonger. Så kom ihåg att de tog 66 poäng förra säsongen. Och då vill många undra då om jag har ändrat mig, om jag nu tycker att Solskjaer är helt rätt för Manchester United. Och det gör jag alltså självklart inte. Utan i det här historiskt jämna och röriga pandemisäsongen, så var den som krävdes för att de plötsligt skulle toppa tabellen en stund. Men nej, jag är fortfarande inte speciellt övertygad om att han är rätt tränare för den där klubben. Och jag tycker att om man väntar 2 år med att försöka hamra in poängen att det faktiskt var fel, då har man kanske, de 2 åren kanske fungerar som någon sorts underlag som kanske till och med visar lite åt andra hållet.
Vi fick en fråga här också, en sista fråga. Det kommer lite breaking news från kollega Oskar Lund där som har stenkoll på
Division
1. Och jag fick en fråga: vart hamnar Ashley Coffey i Haninge? Han är klar för AFC Eskilstuna enligt Lund. Så att han hamnar i Superettan.
Det var... ett bra svar på en fråga då, som vi inte hade när vi började spela in det avsnittet.
Jättebra.
Hörru du, tack för den här veckan. Och
tack.
Hugg i nu, så får jag ta över sen när fotbollen börjar. Får du vila då.
Hej.
Bra, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.